Podplay.
Hans skäggar in i studion och kallar det för valspecial. Vi är ju precis i den så kallade mellangården som läkarna på Gyn säger. Vi är ju mellan valnatten, Hans, och ett färdigt resultat som kommer på onsdag den här veckan.
Ja, just det.
Får jag fråga dig, Hans, om inte upproriska franska bönder och stadsbor hade stormat
Bastiljen
1789, hade vi då haft fria demokratiska val? Den enskilda människans rätt föds ju 1789 när man stormar Le Bastille, va? Om man är ute efter Marie Antoinettes gamla frottétrosor. Där föds ju den demokrati som vi nu i veckorna har gått och hyllat och varit så förbannat stolta över, va?
Ja, sen har väl en rad filosofer som har utverkat och skrivit ideologier och resonemang kring det. Det är väl själva fundamenten för demokratin möjligtvis.
Tänker du på Voltaire som låg med svenska adelskvinnor i Gamla stan på den tiden? Voltaire som en gång sa: jag avskyr dig för din åsikt, men jag är beredd att gå i döden för min rätt att döda dig och dina åsikter. Det är väl den, va?
Ja, ja, just det. Lite som det här klippet med Johnny Cash som du spelade upp när han håller en liten föreläsning innan en låt och säger att USA är ett fritt land, det är toppen, det är fritt och frankt för dig att bränna den amerikanska flaggan om du vill. Och folk blir jättesura, bara, det får man väl inte göra. Och då så kontrar Johnny Cash med att säga: och det är fritt och frankt för mig att skjuta dig med mitt automatgevär om du gör det.
Bränner du min flagga så har jag the right to bear arms. Det är fantastiskt. Vi ska dröja oss kvar lite grann i Montmartre i Frankrike, på en källarlokal där vi sitter vid ett kafébord, och strax kommer den något överviktiga manliga striptören upp på stora scen. Nu är det dags. Podden Inaktuellt med Jonas och Hans. Välkommen. Nu kör vi.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre y peut bien s'écrouler.
Ja, jag såg Piaf på Göta Lejon med min älskade flickvän. Det var ju årets kulturupplevelse. Och hon...
årets enda, va? Kulturupplevelse.
Jag var och såg AIK och Djurgården också. Ja. Årets enda, det är bra. Årets enda hade kanske Malena Ernman, denna politiska lättviktare som gör en fantastisk rolltolkning. Skönt att gå på kulturevenemang, Hans, mitt i valrörelsen, när man är absolut yngst i publiken.
Ja,
det är kul. Och bakom mig så sitter någon halvfjolla med färgat och sjunger med i de här franska sångerna. Så att Linda, Mikaela och jag fick ju byta plats. Hon vet att jag sunar till på sånt där. Man sitter för fan inte och sjunger med när man går bland oss riktiga musikalfans, även om det är Edith Piaf på Göta Lejon.
Nej. Avrundades det hela med någon politisk inlaga som Håkan Hellstrand till exempel, som hade Greta Thunberg som kom upp och föreslog vem man skulle rösta på, eller de här systrarna Schulman och sådana där som dyker upp i olika sammanhang. Var det helt politikfritt så att säga? Var det bara ren konst den här gången?
Nej, det är dit jag vill komma, Hans. Alltså hela våran musikalkväll, jag och Mikael avslutades med på en bra asiatisk restaurang. Första gången den här veckan som vi käkade utan Fodoras hjälp.
Nere på kinesen helt
enkelt. Exakt. Kinesiska buffén i Farsta centrum, de som har en skylt i fönstret där det står: ät så mycket ni orkar, 119 kronor. Ja. Nej, men det avslutades, ska jag säga, helt praktiskt med några tafatta samlagsförsök från mig i taxi, men det var ju tvärnobben. Nej, men de tar ju upp mina Edith Piaf, jag bara säger det, mitt i valrörelsen och mandatpingis och allt vad det är, och Kristersson börjar med att förlora och sen vinner han och bla bla bla. Nej, men då pratar de ju då om, man kan ju inte hylla Edith Piaf totalt, utan här blev hon ju en slags kollaboratör till då naziregimen. Hon ska då ha köpt en våning nära Gestapos högkvarter i det ockuperade Paris, bla bla bla. Hon åkte också till Tyskland och sjöng då för då de tyska trupperna. Men i den här versionen så var det då att han hade ljugit och sjungit för franska krigsfångar och dessutom gett dem skyddspass, fast ingen av de här franska krigsfångarna hade visat upp något skyddspass. Så här utmålades det Edith Piaf som en myt, en lögnerska, Femme de la rue, en gatans kvinna som omgav sig med lögner. Ja. Jag vill leva i en illusion för fan. Ja. Annars kan jag ju rösta på partiet Nyans när det är riksdagsval.
Ja, Nyans.
Partiet Nyans gick starkt framåt.
Vad är det jag skrev?
I Rosengårds centrum fick de ju 28,3% av rösterna.
Men vad är deras politik? Eller de kanske inte har någon.
Ingen aning. Det är väl som när Nyamko Sabuni körde Liberalerna. Ingen visste vad det handlade om. Alltså. Sen dök Johan Persson upp. Hade stått och grillat lite trevligt. Såhär, så, lite så här sosse light. Och så plang. Hänger hon kvar faktiskt i...
Men jag tänker osökt på när du nämner Edith Piaf. Så tänker jag ju på vår egen Sara Leander givetvis.
Ja,
och hennes betydelse för kulturen. Man blir ju alltid lite nervös när nazisterna håller på med kultur. Jimmy Åkessons pizzasmak till exempel. Det var ju inte alls bra. Vad var det för någonting? Vad skulle han ha på pizza? Det var ju en vidrig sammanblandning mellan pommes frites och kebab och massa jävla kladd som man skulle ha vitlök, va?
Hans har fått sina Q-card idag som vi ändå inte använder från Göran Greider och vänsterrörelserna. Så det var ju tur att alla oppositionspartier är nazister, Hans. Det är ju fantastiskt. Ja. Nej, men du, det här med Sara Leander, ska vi recappa det? Vi har en väldigt bildad incel-publik. Flashback-skribenter och lite sådana här hemmagrillar och folk som samlar på ölburkar hemma i pojkrummet. Ska vi lite kort förklara vad som hände med Sara Leander efter kriget? Hon blir ju liksom utfryst av den svenska mediaeliten, va? Det som idag Malena Ernman som är ett Piaf på Göta Lejon är en del av själv på något sätt. Va? Jag ser också paralleller, Hans.
Ja, alltså egentligen så var det ju så att Leander fick sitt stora genombrott i den tyska filmen på 30-talet. Och då var det, ska vi säga, lite romantiska, nationalromantiska melodramer, det var musikaler och så vidare. Det var inte bara Sara Leander, utan det var Kristina Söderberg, var en annan svensk stjärna på den här tiden. Kristina Söderbaum som hon hette hennes mer tyskklingande namn. Och ursprunget till den genren, den kan man väl härleda till Weimarrepubliken på 20- och 30-talet och filmstaden Ufa i Babelsberg som då i början på 20-talet hade levererat expressionistisk film och en hel
Fritz
del...
Fritz Lang dök
där
upp.
Har du honom. Ja. Där har du Fritz Lang.
Ja, Fritz Lang, Mefisto, alltså djävulen själv. Ja, gamla Håkan Juholt. Djävulen kallas ju Håkan Juholt åtminstone inom SAP. Va?
Mm. Och sen förutom Fritz Lang så har du Emil Jannings, du har Murnau. Grejen var att på 20-talet så var den tyska filmen i närmaste världsledande, det enda landet som kunde utmana Hollywood. Och det var väldigt framstående. Som en reaktion kan man väl säga, i slutet på 20-talet så hade man också en annan filmgenre som lite skämtsamt kallas för alpfilmer.
Är de här utan trosor i Tirol när det sprang runt folk och var orakade ner till och såg ut som en piassava-kvast och så skojar man lite och det var någon präst i byn som fick ofrivilligt stånd. Det har jag fått nu faktiskt. Kolla här, Hans. Jäklar. När du sa Fritz Lang, då vad händer det grejer här i Alpland?
Nej, nu tänker du på den danska gladporren som dök upp på 70-talet. Det här är någonting helt annat egentligen. Det här var ganska... ska vi säga, kyska filmer som utspelade sig då i alpmiljö. Det var äventyrligt, det var hala bergsklipper, det var snöstormar, det var laviner och så vidare. Det var hjältemod.
Jävligt stereotypa könsroller. Så kan vi inte ändå enas om det när vi står här på Miljöpartiets valvaka och dansar en rytmisk jazzdans med lite röka i kroppen?
Ja, så var det ju. Ja. Det var ju därför Hitler gillade de här filmerna så mycket, va? Han tyckte att det var tyska ideal, det var vackra skådespelare, det var närmast idrottslig kompetens hos de här skådespelarna. De gjorde sin egna stunt och så vidare. En utav skådespelerskorna då, och det här hände ju då före Sara Leanders genombrott, det var ju Leni Riefenstahl som slog igenom stort inom de så kallade alpfilmerna.
Vi har pratat om henne tidigare i den här potten. Leni Riefenstahl sålde sen sin själ till Josef Goebbels. Alltså nu är det riktigt inaktuellt i podden. Vi är så jäkla skönt, Hans.
Ja, apropå valet och allt.
Hjälp mig av med mina frottétrosor. Vi är ju nere i andra världskriget nu. Leni Riefenstahl köps av Goebbels och Riksmark för att göra propagandafilmer till Nazi-Tyskland. Och du har ju faktiskt själv sagt, jag har det på band, så försök inte smita undan här, som Nyamko Sabuni med olika vallöften. Du har ju faktiskt sagt att Leni Riefenstahl, hennes filmer håller fortfarande rent filmtekniskt. Ungefär som Edith Piaf sånger håller rent filmtekniskt, även om myten om henne som vi alla har älskat krossas av Björn Kjellman och Malena Ernman och hennes dotter på den här scenen som jag sitter och tittar på.
Ja, visst.
Nej, men så visst är det så?
Ja, Lena, vi förstår ju, är ju en av filmhistoriens giganter egentligen, inte minst tekniskt när hon gjorde Triumph des Willes.
Det är nazisternas Regina Lund.
Ja. Ja, det vet jag inte.
Jo, för...
Inget ont om Regina Lund givetvis, nej, men nej, någon nej. Riefenstahl är hon inte i någon bemärkelse, vad jag kan förstå.
Samma konstnärliga ambitionsnivå. Ja, ja, ja. Sen är det upp till publiken att bedöma att det hon gör är trams. Men Lena Riefenstahl, du lärde väl dig om henne på filmutbildningen?
Ja, ja visst.
Ja,
jag är ju filmakademiker, så att jag kan ju min Riefenstahl både utan och innan. Och det hon gjorde, hon förnyade ju genren när man skulle visa en olympiad från Berlin 36, så gjorde hon ju konst utav det. Och det här har ju präglat både film och inte minst tv-estetiken. Jag tänker osökt på Valvakan, yeah, på Sveriges Television.
Nu snackar vi!
Ja,
Exakt! Där
har du ju Riefenstahls tydliga avtryck i estetiken, i klippningen, i montagen, i tillslaget. Sen har ju också tv-sändningen om valet då, Valvakan, har ju inspirerats väldigt mycket utav Mello.
Ja, ja, de minsta partierna får ju andra chansen. Då ska jag sitta någon svenne banan som har druckit grogg i någon hyresrätt och så ska man rösta in dem en andra jävla omgång. Nej, men grejen är, det är så kul när hon Kvartoff dyker upp, hon är som grand old lady, och sen har hon en inkvoterad kille med annan etnisk bakgrund, svensk, som sköter själva valdistrikten. Men när hon går upp första gången på den här valvakan,
Fouad, det är jävla duktig kille, ska du
veta. Jag har inte sagt någonting om det, men nu pratar jag om Kvarfort, va?
Ja, ja, ja.
Annika Trams gamla polare, förlåt mig, Annika Lantz på Riksradion, hennes gamla kompis, att de spelar padel ihop faktiskt. Det är de enda två som spelar padel fortfarande i padelkrisens folkhem Sverige.
Vad fan händer med padel? Det är ett sorgligt monument. Förutspådde inte vi det på podden förresten, att padelarenan skulle stå som sorgliga dinosauriekadaver runt om i Sverige? Det är ingen jävel. För det finns ju inget vettigt du kan göra där förutom just spela padel. Spelar man inte padel, ja, då kan man inte göra någonting mer om, så att säga.
Under den stora apkoppspandemin, när vi lastar svenska hyggliga folkpensionärer i tusentals bodybags som vi köpte via NATO, då var ju padeln så stor. Mellancheferna spelade padel. Gick ju så satans långt med padelysterin, Hans, så vi skulle om den här podden till en padd, våran padd, inaktuellt.
Ja.
Men när Kvarfort dyker upp på valkvällen så släpper han upp någon sån där icke-medial statsvetare som alltid, men jag tror inte att det var han, vår bekanting Tommy Möller, det var en annan kille. Han som var ett ganska tjockt, ganska barnsligt ansikte.
Ja,
han är väldigt rolig, han ser ut som en blandning mellan han, den här pederasten i Bullerbyn, och någon från Kalles Kaviar, när man har klämt rejält på tuben för att få ut den sista gnuttan av arbetarklassens svar på beluga kaviar.
Just det.
Han går upp på scen och så står de och pratar länge om väljarströmningarna som har gått till SD, som då gör ett bra val. Mm. Och så kommer de på efter exakt 3,5 minuter att det är fel skylt. Alltså, ändå SVT:s valvakeredaktion är ju delar av rapportredaktion. Det är ändå 150 anställda. Hon står och pratar om siffror och sen får de byta skylt och så får de börja om.
Ja,
alltså, men någonstans, det fanns inte så många lastbilar i någon konvoj med skämskuddar så att jag klarade av det. Då tänkte jag, nej, det här är fan med värre än AIK torska mot Varberg. Jag kan inte se det här. Alltså.
Nej,
fan kan man göra det misstaget? Så går jag över till TV4, då har du med skjutjärnsjournalisten och en som är verkligen politiskt sakkunnig, Tilde de Paula. Alltså, det är inte riktigt hennes... Nej, men hon är ju som...
Nej, men visst, det är debackel det där med den där felräkningen och Camilla hamnar lite snett där, och sånt händer ju. Kommer du ihåg när Carola skulle läsa upp siffrorna i Mello till exempel? Det var ju samma ljudteknik, gick förbi kameran och så vidare. Sånt händer, Jonas.
Jo, jag vet att sånt händer, men när det väl händer vill jag inte längre vara med, för att citera Monica Ternell som fyllde folkpensionär uppe i Söderhamn i veckan. Ja. Varför tar vi inte upp henne? Alltså... Ångermanland
svar... Vänta, du har fyllt år. Du säger att Monica Ternell fyller år varje vecka med. Men hur gammal är hon nu? 2000 år?
Något sånt är det. Nej, men hon är ju ändå Ångermanlands svar på Edith Piaf. Leni Riefenstahl, hennes ande finns ju över den här valvakan.
Nej, men det gör den verkligen i alla fall. Televiseringen av valvakan, och det är ju så att säga det vi har och det vi har och liksom förtro oss till. Och det roliga också, det var ju, då har man ju upplägget under valvakan att man tittar in på de olika partierna, på deras kansli eller vad kallar man det, där de sitter och valvakar, och det var Centern och det var Miljöpartiet och det var SD. Man kan, och det var lite olika färger på ljussättning då, så man ska fatta vilket parti det handlar om.
Det var som klubbstyrelsen stugor i korpfotbollen. Där flödade alkoholen i ett land, Hans, där vi inte ens får köpa en flaska surt jävla rödvin från en grässluttning i Grekland på söndagar, för att det passar sig inte. Nej. Men när våra folkvalda firade klubbstugan på sina valvaker, glasen stod högt alltså.
Ja, men alltså, jag tror inte jag sett en samling värre miffon i hela mitt liv. Är det de som ska styra och ställa med Sverige? De här pajsarna som står i på de här valvaken, då vi illa ut, till exempel, jag ska inte hänga ut något parti särskilt, men Miljöpartiet.
Men det var Moderaterna.
Ja, jo, det var Moderaterna. Och Miljöpartiet, var det ens Homo sapiens, ja, alltså, som dansade runt där? Det såg ut som, jag vet inte vad, det var ju för fan som när man kom in på den där konstiga restaurangen i Star Wars, kommer du ihåg det? Det sitter en massa jävla underliga figurer från yttre rymden och spelar munspel och vad det är för någonting.
Jag trodde det var Jabba the Hutt från Star Wars-filmen. Det visade sig var hon den där kommunalrådet från Borås, hon som har ätit fan med mer chips än vad jag har gjort i sina dagar. Alltså.
Men sen är det väl så här lite grann, men vi har väl de partier vi förtjänar. Det är ungefär som med allsvensk fotboll. Det är ju så, vi gick och röstade, både du och jag, Jonas, ska återkomma till det. Men det är ju som med allsvenska. Vi går och tittar på Djurgården och AIK, de här jävla snedsparken. För det är ju det vi har, så att säga. Vi förtjänar väl inte bättre. Det är väl helt enkelt på det sättet. Och så blir man lite grann så här, tycker man så här, fan, mitt parti förlorar i valet. Men det är ungefär som när Djurgården får spö. Alltså, så här, jag blir förbannad när de åker på ett baklängesmål. Vad gjorde Mackan Danielsson? Han tappade bollen i straffområdet. Men sen så när matchen är över, de har skit, man är fullständigt. Och så är det med valet också, Jonas.
Jag är rädd för att du har rätt, som jag sa till min urolog när han skulle skära bort de värsta bitarna längs skaftet på min, vad säger ni hemma?
Jag vet inte om ni ens vill.
Nej, okej då. Men alltså, min urolog sa att vi får ta bort det värsta.
Vem har en urolog? Det är för fan ingen personlig urolog. Det är inte som en massör.
Jag har en urolog.
Är du säker på det?
Ja, visst. Jag kan ta Martinsson på.
Nej,
det här är svensk vård, Hans. Det här är dina skattepengar. Aha. Odenplans läkarhus. Jag misstänkte att jag hade fått blod i urinen. Misstänker att jag har någon form av prostatabesvär. Går till Martinsson, Odenplans läkarhus. Han är ju expert på mäns intima sjukdomar. Slutar med att vi sitter och pratar om alkoholvanor, bla bla bla. Jag ljög såklart.
Annars lägger de ju in den direkt.
Annars ligger de för fan polisen. Nej, men, slutar med att jag står på bägge fotsulorna och får ett pekfinger uppkört i rektum. Där har du. Mm. Full service. Tack du.
Okej, personlig urolog alltså.
Ja. Nej, men inte, jag går ju dit ofta, Hans. Jag har ju blod i urinen. Är det inte sånt vi ska ta upp i podden?
Nej, det är det faktiskt inte.
Okej. Åter till den här valvakan. Såg du han Gunnar Strömmer, partisekreteraren som de hade skrämt upp? Kan någon prata om det här fiaskovalet? För när valvakan börjar, då är det ju fiasko. Och alla analytiker säger att Moderaternas valkampanj inte har fungerat. Samma analytiker sitter när Kristersson har ett mandat upp i slutet på valvakan och säger att Kristersson har gjort en stark valkampanj. De är mer förändliga än en röstare på partiet Nyans, för fan.
Det som är tråkigt för Moderaterna är att på primetime, när de hade som mest tittning på det här spektaklet, då gick det åt helvete för Moderaterna. Sen gick det bra klockan 3:30 på morgonen. Ingen jävel tittar. Så det som ingår nu i narrativet och det vi kommer att komma ihåg av valvakan, det är ju deras superfiasko, Moderaterna. Superfiasko som hände på bästa sändningstid.
Exakt. Ja. Vad är det för likhet på en porrskådespelare Ulf Kristersson? Bägge kom rejält på slutet. Där har du. Nej, men han Gunnar Strömmer, Moderaternas...
Åke Strömmers grabba?
Ja. Han är någon advokat. Han är ju välsmort munläder. Han är ju sån gammal ordvrängare. För detta advokat, han är från Norrland någonstans. Han har ju ingen frisyr, någon slags rop på hjälp uppe på skallen på.
Det är som ett djur, det är som Göran Greiders hår innan det föll av.
Han var ju så plågad, Gunnar Strömmer, av den här duktiga journalisten. Trots att hon jobbar på SVT. Han var så plågad av hennes frågor. Så han fick ju liksom ett galopperande talfel under själva intervjun. Man skulle intervjua, tycker jag, fair and square. Intervjuat Gunnar Strömmer i slutet på valvakan. När Kristersson hade rest sig upp och i sina storlek 27 skor stod och hoppade. Och liksom,
jo, men då var halv fyra på morgonen. Alla jättefulla, särskilt Moderaterna givetvis. Som har druckit, försökt dricka bort sorgen. Och sen så landar man där i liksom ett avslag, ett fylleslag. Liksom 3:30 på morgonen och någon form av, som de tror då, vinst.
Det såg ut som Azov-bataljonen hade gått fram med de här Archer-stridsvagnar de har köpt från... Ja, vad är det med den här...
Bofors.
Ja, exakt. Volvo lastbil och sen haubits
på taket.
På taket. Kallar för Archer, tar 60 gånger betalt och alla jävla vill köpa
den. Och det är ett mycket komplicerat system, säger de också. Ja. Det krävs åratal för en värnpliktig har ett år på sig att lära sig en Archer, då, det här kanonsystemet. Man ser att det bara... Det måste ju bara smaka, precis som du säger, man smaskar på ett kanonrör på en jävla lastbil. Ja. Limmat fast. Det ser ut som det är från 1800-talet. Ja, förutom att Volvo då är lite modernare. Men
då säger jag som när jag tittade in på Miljöpartiets valvaka. I det enkla ligger ofta det geniala. Mm-hmm. När de börjar dansa på Miljöpartiets valvaka här i...
Var det dans?
Nej, jag vet inte om det var dans eller var ett akut
konvulsioner.
Ett akut epileptiskt anfall. Men den
det
dansen...
Det gav ju utslag på Richterskalan för fan.
Ja, men det var hon, kommunalordförande i Borås för fan.
Jag ska inte peka ut några specifika kommunalråd, tycker jag.
Det kan vara vilket kommunalråd som helst, men nu råkar hon jobba för Borås. Det är hon som går in på lunchbuffén på Borås stadshotell och det kommer kravallpolis och försöker mota ut henne. Vet du. Ja. De får syn på lunchmeny på en asiatisk restaurang, så säger de bara, ja tack, allt det här vore gott. Mm. Nej, men det är hon... När man går in där och tittade på den där valvakan, hur de dansade och vad det nu var för någonting, Hans. Mm. Det fick ju liksom Pride-tåget att se ut som en ganska tråkig småborgerlig konfirmationstillställning. Ja. Jäklar vad de partade på alltså. Och i baren, vem hittar vi där? Jo, gamla Disneyklubban. Förlåt mig, Disneyklubben. Alice Bakunke har jobbat hårt i den inre av partimiljön.
Ja,
hon är som en Leni Riefenstahl. Hon satt med Goebbels i möte med Hitler i någon jävla bunker någonstans och berättat att nu ska vi skicka ut svartvita filmer om nazistisk propaganda.
Ja, apropå det så har de ju dammat av en hel del andra. Anders Borg dök ju upp där.
Ja.
Vad heter han, den här lilla otäcka Fridolin, var ju plötsligt aktuell igen och så vidare.
Han som skulle rädda den svenska skolan på 100 år, slutade med att skolorna brann och sköt barn på skolgården. Tack för ingenting, Gustav Fridolin. Det är kul att se Anders Borg med byxorna på förresten. Jag har inte sett sen kräftskivan ute på Nottarö.
Nej.
Den var så självklar.
Ja.
Nej, men vi ska ändå vara rädda om vår demokrati, Hans. Vad är de säger? Det finns bara, jag tror att är det 35 eller 36 stater i världen som kallar sig fortfarande för liberala demokratier. Mm. Ukraina höll på att få en riktig käftsmäll om en stor äcklig rysk björn med vidrig andedräkt vid namn Vladimir Putin. Men än håller de stången och nu går de till och med till motoffensiv. Mm. Juicebussen och allihop.
Ja,
Ukraina har ju fan stormat. Snart är de inne på rysk mark. Då undrar jag, kommer EU och väststaterna fortsätta att förse dem med miljarder i pengar om de nu går in på rysk mark?
Mm.
Ukrainska trupper har tillfångatagit vad de misstänker är en sån här enhet som har utfört förhör, det vill säga tortyr, av ukrainska krigsfångar. Såg du det gänget på tidningen i Expressen?
Ja, det var ingen man presenterade för mamma direkt, den där killen.
De var från Mongoliet, hade växt upp och bott i Tjetjenien. Det var liksom inga trevliga grabbar. Alltså, det var för fan ingen valvaka. Det var liksom inte My Little Pony och Bolibompa. Det var vilket jävla gäng.
Riktiga råskinn helt enkelt.
Fy fan, värre än podden inaktuellt.
Ja, det var ju lite som man alltid sa om Stalin. När ryssarna själva sa att ja, den här Stalin, det var ju, han rensade ut 30-40 miljoner människor. Tog koll på dem. Så, varför är han så jäkla ondskefull? Nej, men du ser ju på honom, de här sniga ögonen. Han är ju mongol, den jäveln. Och det var ju ryssarna då på den tiden. Så.
Är det inte Josef Stalin, denna fantastiska massmördare som, det är väl nästan bara Göran Greider och C.O. Hermanssons barnbarn som hyllar honom idag. Mm. Han står ju fortfarande staty i Tbilisi, Georgiens huvudstad. Där är han fortfarande aktad som en stor statsman som krossade det fascistiska anfallet. Ungefär som man hyllar Håkan Juholt som höll emot när SD började verka sig.
Ja,
du kan ju se fascister överallt.
Ja. Georgien är ju inget toppland, men de har ändå försett oss med en bra kille. Det är en Kamsat Chimaev.
Ja.
MMA-fightern som gick en UFC-match i helgen och vann. Det var väl hans, jag tror hans nionde raka vinst möjligtvis.
Han börjar galan med att börja fightas rejält på invägningen, va?
Ja, alltså vad som hände, han skulle ju gå mot Nate Diaz och det var huvudkortet, så att säga, huvudmatchen. Nate Diaz, ett råskinn från Stockton i Kalifornien. Och sen dyker Kamsat upp och han är alldeles för tjock då, så att han klarar inte invägningen. Och då stuvar man om matchkortet så han får gå den matchen innan huvudmatchen, så att säga.
Det är bara
Kevin Holland. Ja.
Det är bara i UFC som du har någon snubbe som sitter i kulisserna. Du, det blev bråk här. Någon kille har fel blodvärden etc. Han har inte uppförts. Kan du hoppa in och fighta så här på några timmars varsel? Åh, självklart, ja, självklart för fan.
Men du
skulle ändå ner till puben här. Skulle ändå ner till Dovas.
Du ska ju veta att UFC, det är ju alltså en... jag ska säga närmast rysk styrning på skiten. Alltså, det är inte korrupt på det sättet, men det är ju styrt uppifrån. Alltså, det är ju ingen demokrati, och därför kan man också domdera och styra och ställa precis som man vill. Och du slipper allt det här löjliga trasslet som du har inom boxningen till exempel. Där finns det en organisation.
Ja. Du slipper de här jävla, de här som glider med på vågen bara, ungefär som partigängare på en valvaka. Du slipper de här som promoters.
Don King-gänget.
Ja, precis. Mogens Palle, Don King, den här... Frank Hörn i England, ja. Jävla snackpåse, ja. Gör ingenting men drar in de stora pengarna. I UFC, där blir du väl anställd av UFC som företag, och sen är du skyldig att fightas vissa matcher, va?
Ungefär så kan man säga, men det är en sinnrikt konstruerad, ganska tuff organisation, så att vi ska inte förvilla oss in i det. Men det är roligt med idrotten då, Jonas, eller hur?
Ja, den här svenska tjetjenen som skriker också när han har vunnit, Allo Akbar! Allo Akbar! Ja. Det är för fan dödstyst på galan!
Ja, nej då, han var impopulär från början, det var därför också, de buade ju åt honom, han klev in där, och så han körde väl på lite grann. Hans engelska är inte så bra, det är ungefär som hans svenska kan man säga, däremot för kan ryskan felfri.
Här har SFI lite att jobba med, han pratar faktiskt så dålig svenska så att han inte ens fick plats varken på SVTs valvaka eller på Sveriges Radios utlandsredaktion.
Nej, men sen är mina ord, det är många som säger att han pound for pound kommer att bli den bästa genom alla tider fram till nu. Och tänk att han ändå är svensk. Ja, inte svensk kanske, men åtminstone han tränar ju, han kör ju i Sverige, han bor ju i Sverige.
Ja, jag tror inte han är svensk medborgare, men han hyllas ju som en svensk fighter. Fast han är ju liksom, han är ju som du och jag i poddsverige, han är ju gossen Ruda. Det är ju något så här, vad ska han göra här nästa? Han är ungefär som vi i podden. Inte fan vet vi, det är bara att köra på. Jag ser som Jan Stenbeck. Ursäkter är överskattade. Man kan alltid be om ursäkt efteråt när man har fått köra en stund.
Ja, eller så skit med att be om ursäkt efteråt också.
Vad är det för skillnad på oss och UFC?
Jag måste tänka, jag vet inte.
Jo, vi har ju en jävla promotor som sitter och tjänar pengar i bakgrunden. Lindskov. Ja. Inte bara att han är pappaledare, han sitter och riggar ihop. Nu ska vi göra livepoddar för något stort bilföretag också.
Ja, det blir kul.
Och Davva, det är ju Lindskovs dräng.
Är det det? Vi tror att han var någon form av separatist, men det är inte så.
Den här veckan ska vi få hit Davva har ju...
Och drängen anställt en dräng,
ja, så? Exakt. Det är värre när Bulten i Bo skickade på våran Alfred Lönneberg för att bägge två ville ligga med Slampan Lina där på Vimmerby marknad.
Jag tycker att du ska inte kalla henne för Slampa.
Sa jag det?
Ja.
Nej, jag har aldrig varit på någon...
Du tillhör ju också den minoritet i Sverige som tror att det var Lina som Emil hissade upp i flaggstången. Det var det ju inte.
Vem var det som drog en lina då? Det var ju Torsten Flink på Café Opera. Ja, nej, men det var ju lilltjejen, va? Hon som är som Kristersson i kroppen. Lilla korta tjejen där.
Ja. Och som sjunger, det blir ingen som helst.
Du ska inte tro det blir sommar. Exakt. Av Georg Riedel, fantastisk kompositör.
Ja, googla.
Han hade nog fan inte fått vara med i någon av Lene Riefenstahls filmer. Georg Riedel, hörru.
Nej, men kanske i den svenska valvakan som ändå hade alla karaktäristika av en Lene Riefenstahl-uppsättning. Jag tänker också på alla de här reportrarna som Sveriges Television har skickat ut för våra skattepengar, som besökte valvakorna. Jag vet inte om du tänker på det, Jonas, men de började med att göra en promenad framåt och berätta om, titta där i baren och där står de och Kristersson är inte här och vad är det här för en? Och så backar de tillbaka och säger någonting annat. Det vill säga, backar, det är det värsta, konstigaste jag sett på något sätt. Det är som att sladden tog slut efter ett tag och så backar de tillbaka. Och alla gjorde exakt samma sak, som hade gått ut ett dekret från statstelevisionen att nu måste alla reportrar promenera till höger och så backa tillbaka.
Det var ungefär som när Per Bolund valtalade i... Det var väl Kalmar dagen före valdagen. Han backar liksom i... Så fort han öppnar käften, backar liksom Miljöpartiet.
Men det kan man ju förstå.
De stod ju Parkinson dansa till att de hängde kvar i riksdagen. Han var ju beredd på... Man tar så mycket ut 2 dagar före valet och till sina medlemmar. Ni måste swisha oss för fan. Annars startar de upp kärnkraft i det här verket i det här landet. Och det är till och med värre än Karlshamnsverket som bränner 40 000 liter olja i timmen. Ja. Dygnet runt, året runt.
Ja, det var som hon kommunistbruden som höll tal ute på Järvafältet och sa att liberalerna skulle kidnappa alla muslimska barn i 3-årsåldern som inte kunde tala svenska.
Hanna Widell.
Fan, mina unga kunde inte prata svenska i den åldern.
Hanna Widell, den här människan som bor i en 17 miljoners lägenhet på anrika Östermalm i Stockholm, där det aldrig är några skjutningar. Hon sa också i ett rakt citat i sin podd som hon har tillsammans med Schulmans ex, sa hon, om ni röstar på de borgerliga så är det ett direkt hot mot svensk demokrati, slutcitat. Det är det för fan inte.
Nej, det är ett hot mot demokrati om man inte kan rösta på alla partier.
Exakt. Att polisen...
Nu är ju valet klart. Eller klart och klart är det inte. Men vår del är ju klar, Jonas. Nu har vi ju lagt våra röster i tur och ordning. Jag höll ju på att skita i det, för det var en sån jäkla kö. Jag står inte i kö. Är det i kö på Systembolaget? Jag går därifrån. Är det kö till Rish eller någonting? Nej, jag går förbi kön. Är det kö på Arlanda? Jag åker hem igen. Alternativt, jag använder mitt guldkort på SAS och glider förbi kön. Men här gick det ju inte. Det fanns ju inga guldkort på de här jäkla köerna. Så att det höll nästan på att strunta i, måste jag säga.
Du står ju i kö till ett seniorboende 55
plus. Jo, men det är ju inte där jag står fysiskt i kö. Nej, för fan. Okay. Därför det finns en viss skillnad.
Jo, jag hoppas det i alla fall. Ja. Nej, men det var ju märkligt. Du röstade på 5 minuter, sen var det folk som inte ens...
Ja, jag väntar ju tills det inte var någon folk där. Svåren så är det ju givetvis inte.
Helt fantastiskt. 1 miljon utrikesfödda var också röstberättigade, men man har ju inte fått något högt valdeltagande. Nej. Där. Jag kan gissa att en hel del av den miljonen är de där 700 000 som står utanför en svensk arbetsmarknad. Ja, det är ett jävla fint sätt att berätta att någon försörjs av någon annan. Jag står just nu utanför svensk arbetsmarknad. Tack. Klipp det för fan, rakar och skaffa ett riktigt jobb. Det har aldrig jag gjort. Jag är DJ och poddare.
Men jag tror i och för sig på Järvafältet och även Göteborg och Malmö så fick ju det här partiet Nyans som du har valt där. Vi vet ju inte exakt vad de står för och sådär, men de verkar ju ändå ha fått ett visst deltagande. De har ju då hjälpt medborgarna på olika sätt. Ska vi säga så här, det här är inte alls något främlingsfientligt, men det verkar som att en del av de medborgarna är inte riktigt vana vid hur liksom val och demokrati går till. Och det kan man ju förstå, så att säga, om man har suttit i en sandhög och blivit bombad av den egna regeringen. Det är man kanske inte riktigt tycker att det här verkar lite udda. Så
det tycker jag man ska få lära sig när man kommer till Sverige.
Ja, men det får de också lära sig, utav partiet Nyans. Som också berättar vem man ska rösta på, så att man inte röstar på fel och gör som vad heter hon, Schulman-människan, så att man inte röstar på fel parti.
Hanna Widell. Jag tycker faktiskt att partiet Nyans, som har då som alla andra,
verkar vara jävla islamister, det här Nyans.
Ibland slarvar vi i Sverige. Aha. Och sätter ingen skiljelinje mellan muslimer och islamister. Islamister är alltså,
men det är den politiska grenen, ungefär.
Det är den politiska grenen. Vänta nu, om man är muslim och politiker, då blir man islamist. Förlåt mig, Hans. Ja. Jag ber om ursäkt, hör du. Nej, men det är ju ett islamistiskt parti, säger belackarna. De andra säger att de tar tillvara på en minoritets rättigheter i ett land man kanske inte är född i. Och det må så vara, absolut. Men jag tycker faktiskt att de här valbroschyrerna som partierna delar ut på en massa olika språk, bland annat det finns på hindi, det finns på engelska, det finns på flamländska, det finns till och med på boerspråk för gamla sydafrikanska rasister som har förirrats in hit på någon valvaka. Mm. Det finns också på arabiska, och jag tycker att de ska ju granskas, de här valpamfletterna på arabiska. Där tycker jag att där ska ju Radio Swedens somaliska översättare gå in, så att det blir en korrekt översättning, så att man kan lita på de uppgifter som kommer där. För att det var ju lite si och så med det. Det var ju bråk i någon valstuga i Malmö, för då stod ju partiet Nyans medlemmar och viftade med flaggor utanför. Ja. Det får du inte göra. Du
ska hålla utanför en valstuga får man. Du menar utanför röstningslokal.
Vad sa jag? Valstuga, vallokal.
Ja. Det här är väl fullt och fritt och frankt och vifta med Pride-vimplar och så vidare. Det var roligt också på tv-sändningen då igen.
Inte utanför en vallokal, Hans.
Nej.
Där får du inte vifta, där ska du hålla en låg jävla profil, vet du.
Ja. Jag höll låg profil när jag var där och röstade, ska du veta.
Du smög in bakvägen.
Jag sprang ju före i kön där. Så vänta, jag ska bara in och göra en inspektion. Det är ju så att det är öppen förrättning det här med val, va? Ja. Så att det är ju fritt och frankt för vem som helst att gå in. Jag vill bara gå in och kolla så att funktionärerna sköter sitt värv på ett korrekt sätt. Och då gick jag före i kön och så passade på att nypa ett par valblanketter ner i kuvertet. Så ursäkta, jag ska bara... Medan jag ändå är här och inspekterar, så tar jag och... Så det var ju lugna gatan.
Jättebra. Du är en demokratins förkämpe. Ja. Du är lite grann Odenplans Leni Riefenstahl, Hans. En slags Edith Piaf av vår tid.
Genau.
Nej, men att så länge du inte nyper någon knubb i valarbete ska med pansarlugg och fotriktig ekoskor i rumpan, så får du göra vad du vill i en vallokal.
Ja, jag kan ha gjort det också nu när jag tänker på det. Jag vart ju stående där inne en stund. Ja, skitsamma.
Hade inget att göra, så var jag tvungen att utföra övergrepp. Var det så det var, Hans?
Ja. Det är som partiet Nyans med min... Jag läser deras partiprogram här nu, Jonas, att partiet Nyans, det har skapats på grund av populismen, rasismen och att partierna inte är, att det socialistiska partiet inte är längre socialistiskt och sådär. Så att det är new broom, det är nya tider. Jag vet absolut inte, jag tycker de här Nyans verkar helt okej. Okay. Jag förstår inte var det här islamistgnället kommer ifrån.
De jagar ju skiten ur partiledaren där, Michail eller vad han heter, att han hade då
En kvälls... De har min röst. En... Fan, har vi röstat redan?
En kvällstidningsrubrik löd Partiet Nyans partiledare fälld för misshandel. Och så började man granska då. Man gick så jävla långt, jag i alla fall. Ja. Så jag läste liksom brödtext i den artikeln.
Rubriken då... brukar ju räcka för oss annars.
Ja, exakt. Då får man ju en uppfattning om det. Mm. När jag läser brödtexten, då var det alltså... Då är han dömd för ringa misshandel på en fest 2009 i Turkiet. Alltså någonstans får vi fan preskribera innan vi skriver att folk är dömda för misshandla.
Ja,
eller hur?
Ja.
Det är ungefär lika efterhängset som järnrörsskandalen. Nu måste vi släppa den lite grann. Men den dök ju upp också i den här valrörelsen.
Va, gjorde du?
Ja, visst.
Men tyckte de inte att det var helt okej att de stod den här slackars såran i huvudet med ett järnrör nu?
Plötsligt? Ja, men inte den järnrörsskandalen.
Var det en annan järnrörsskandal?
Järnrörsskandalen efter derbyt Djurgården och Hammarby.
Ja, ja, den
slog vi på med varandra med järnrör på tunnelbanan. Ja, och inte en käft av de där huliganerna betalt ens giltig tunnelbanebiljett. Va? Det fick skattebetalarna stå för. Fy fan. Här skulle Reneri för... Här skulle Malena Ernman göra en musikal om Hans.
Ja.
Glöm inte vad Astrid Lindgren en gång sa, denna lesbiska sagotant som fortfarande hyllas i...
Ja, lesbisk och lesbisk.
Inte?
Nej, det, hon sa ju det först när, när folk började ifrågasätta hennes medborgarskap. Hon ville ha asyl, va?
Var skulle hon ha asyl?
Här, i Sverige. Det var då hon drog lesbkortet.
Det är sant.
Nej, alltså det är klart inte är sant. Lika sant som, lika osant som det att hon skulle vara lesbisk. Det är ju någonting du står och hittar på bara. Det finns ju inga belägg för detta.
Nej, okej.
Okay, men får givetvis vara det.
Ja, såklart. Nu ingår vi i gay community. Det är egentligen bara partiet Nyans som motsätter sig folks
ja, det gör de,
lika rätt.
Också. Jag visste det var något fuffens med dem där.
Nej, men var inte Astrid Lindgren bisexuell? Det kan väl komma ut med. Lika väl som att, vad heter hon? Edith Piaf var bisexuell. I den här, har jag berättat om musikalen som jag var och såg med Mikaela?
Ja, det var sitter årets kulturhändelse. Årets enda är enligt ditt förmenande, för det är den enda du har bevisat.
Nej, nej,
ja.
Nej, kulturhändelse. Jag ska till Hamburg sista helgen i oktober. Då blir det kultur.
Ja, det.
Ska vi möta Hans Albers på en bananabar? Jäkligt fint ställe. Det är som åka tillbaka till 70-talet, Hans. Det är liksom inga nymodigheter. Nej, inget trams. Nej, ja. Nej, men vi sitter någon snubbe bakom. Nämnde jag att jag var på PF Göta Lejon.
Ja, Göta Lejon. Det var Malena Ernman och Björn Kjellman var i rollen. Och det var väldigt bra. Och du gillade allting förutom att det satt någon kommunist och sjöng med framför dig.
Ja, kommunister står jag ut med, men det var ju någon snubbe med färgat hår och rosa piqué som merci! Alltså, herregud,
ja,
alltså.
Jo, men du kan inte reta upp det. Mikaela får ju skämmas.
Mm, det får du göra.
Ja, inte bara där. Hon får ju skämmas största allmänhet. För allt.
Inte på den här podden. Vad var det hon sa, Astrid Lindgren, som var otroligt
heteronormativ?
Hon var så heteronormativ. Demokrati, det är ju att låta någon annan bestämma och hoppas på att det blir min tur nästa gång. Man måste ju vara en ärlig, schysst förlorare. Jag har ju följt AIK hockey alla jävla år. Jag vet fan hur det är att torska och ändå vara glad när man går hem.
Nej, men så är det.
Härligt. Ja. Hör du, Hans, berätta nu, om man vill lyssna på våran podd, hur ska man höra från... Det är något krångel
hur man ska höra. Ja, det vet jag faktiskt inte hur man ska höra. Ställ korrekta frågor för fan. Jag är drillad. Jag såg ju på SVT:s mellosändning igår. Ja, vad kul. Det såg ju ut som när alla hade så här Pride-flaggor också. Det var precis som på Mello och allting.
Så jäkla tjatigt.
Ja,
vilka dagar i veckan kan jag lyssna på podden Inaktuellt på alla poddplattformar, Hans? För det här har blivit jäkligt krångligt i folkhemmet. Jag begär nästan en omräkning av rösterna snart. Alltså. Mm. Vilka dagar?
Min gissning är onsdagar och fredagar, är det korrekt?
Där har du!
På alla plattformar?
Absolut.
Ja.
Och vi samsänder självklart med partiet Nyans också från närmaste minaret.
Ja, de fortsätter ju att rösta. De har inte stängt vallokalen än där ute tydligen, så att de fick dispens.
Ja, och om jag då lyssnar på Podplay och i Podplay-appen, Hans, då vilka dagar hör jag nya färska avsnitt då?
Ja, då är det dagen innan helt enkelt. Och det borde i det här fallet bli dagen före onsdag, det vill säga tisdag, eller dagen före fredag, det vill säga torsdag.
Ja, välkommen till podden Aktuellt. Jonas Nilsson, Hans Wiklund, normalt sett hör du oss i Rockklassikers morgonshow. Men här håller vi koll på veckodagarna. Vi kan dem alla 7. Gillar du inte måndagar, glöm inte, en sjundedel av ditt skitliv.
Vi kan även klockan, Jonas, måndag. Har vi inte hållit på för länge nu?
Jo, absolut. Har vi missat något, Hans?
Nej.
Jo då,
ja.
Vi ska tömma min vuxenblöja och höra lite härlig country. Det här är fantastiskt bra. Vi måste bli lite glada nu när valet inte avgjort. Mandatpingisen fortsätter. Tack för att du lyssnar på Inaktuellt. He was heading into Boston in a big long diesel truck. It was his first trip to Boston. He was having lots of luck. He was going the wrong direction down a one-way street in town. This is what he said when the police chased him down. Nu jäklar! Ge mig 40 tunnlar, jag kan vända den här satans skiten. Det sa ju Lindskov när han signade på för ännu ett år med oss, Hans. Mm. Några kloka ord till befolkningen så här i ödets timmar när vi står mellan två rösträkningar.
Ja, i alla avseenden. Hej då!
En del av